säckar efter kistan. Och på gravkullen låg en enda krans med gula rosor.
Du har hört P4 Dokumentär och berättelsen om Storkevan, en lönnbrännarkungs uppgång och fall. Inläsningarna är gjorda av Matilda Ivarsson Kilberg och Henrik Larsson. Exekutiva producenter på Sveriges Radio är Sofia Kottor och Ola Hemström. Jag heter Peter Gropman och detta är en produktion från Iris Media.
Och det blir Eko-nyheter. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen reagerar på den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance tal om Grönland. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte har gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Och i ett inlägg på plattformen X skriver Lars Løkke Rasmussen att man är öppen för kritik men att han inte uppskattar den ton som användes. Det här är inte hur man talar till nära allierade och jag betraktar fortfarande Danmark och USA som nära allierade, skriver utrikesministern. Polisen har gripit en ung man under 18 år misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott i samband med att en 20-årig man hittades skottskadad i stadsdelen Flatås i södra Göteborg i natt. Helene Ramsmo är presstalesperson vid polisen.
Och det här gripandet skedde väldigt kort efter händelsen, ungefär en halvtimme. Målsäganden är en man i 20-årsåldern. Och skadeläget bedöms i nuläget som allvarligt men inte livshotande.
Det var vid 00:30 i natt som polisen kom till stadsdelen Flatås i Högsbo i södra Göteborg, där 20-åringen hittades skottskadad. Den misstänkte gärningsmannen greps ungefär en halvtimme senare på en annan plats, enligt den lokala polisområdeschefen Emil Hagström, som bekräftar att det sannolikt rör sig om en gängkonflikt. Gripandet baserades på den information som polisen har om pågående gängkonflikter och möjliga gärningsmän, säger Emil Hagström.
Vi har ett system som samverkar både regionalt och nationellt för att ha en bild av de här konflikterna. Och det är det som gör att vi på ett tidsstadium lyckas gripa. Och det kommer vi lyckas med nästa gång också. Och det vill liksom skicka en signal här ut till de som är i stånd att planera och genomföra. Vi kommer att ta er.
Emil Hagström vid polisen, reporter Margareta Svensson. Allt färre svenskar bokar resor till USA, rapporterar TT. Svenska resebranschföreningen uppger att de ser en stor minskning i antalet bokningar men även att allt fler bokar av planerade resor till USA. Anledningen tror branschföreningen är det politiska klimatet i USA och många av president Trumps uppmärksammade utspel sedan han tillträdde. Även flera resebyråer som TT varit i kontakt med uppger att intresset för att välja USA som resmål har minskat. Ekot med Karina Segura Morberg.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Kattis Ahlström med P4 Extra.
Ja, varmt välkomna till P4 Extra denna soliga lördag med mig, Kattis Ahlström. Och på tal om sol så är vi strax inne i slutminutran av den partiella solförmörkelse som pågår i detta nu, över norra halvklotet. Jag ska prata med Peter Linde som är på plats på Tycho Brahe observatoriet i Lund. Vi ska förstås också få en uppdatering av Sveriges Radios Axel Kronholm kring jordskalvet i Myanmar som hittills skördat över 1000 offer. Så kommer Margareta Danelius från Läkare utan gränser hit och berättar om sitt arbete i krigsdrabbade Sudan. Med vårvärmen väcks mycket härligt till liv och mitt i allt detta så även pälsängrarna som mer än gärna ger sig på våra kläder. Hur blir man av med dem? Undrar vi, och kan man förebygga att de kommer in överhuvudtaget? Detta frågar vi en skadeljusexpert och så kröner folkkära Loa Falkman denna lördag som dagens gäst. Jag ska prata med honom om pojkbandet Björnson och nya rollen i musikalen Chess. Nu kör vi igång. Erasure med Take a Chance on Me i P4 Extra. Ja, som rapporterats här i helgen så har mer än 1000 människor hittills bekräftats döda i jordskalvet i Myanmar. Och nu pågår arbetet med att försöka rädda människor som är fast i rasmassorna. Och skalvet drabbade också flera grannländer. Sveriges Radios Asien-korrespondent Axel Kronholm är i Thailands huvudstad Bangkok där en 30 våningar hög skyskrapa rasade. Axel, hur är situationen i Bangkok nu?
Ja, men den börjar väl ändå komma tillbaka till något slags normalläge tycker jag, även om folk förstås är skärrade i stan. Jag har pratat med en del folk på min gata här som har bott länge i stan och som säger att de aldrig har varit med om något liknande. Och överlag så har ju Bangkok klarat sig ganska bra. Det är mindre sprickor i ganska många byggnader, men ja, sen är det ju då det här höghusbygget som du nämnde som kollapsade helt.
Just det, hur går det med det räddningsarbetet där då?
Det senaste jag såg nu var att man räknar 9 döda hittills, men det är fortfarande närmare 80 som saknas, som då befaras finnas någonstans i de där rasmassorna. Man håller på att söka igenom dem nu, har man gjort under dagen, med dels med räddningshundar, men också med drönare som har värmekameror på sig, som försöker man få en bild av var människor kan sitta fast. Men det är ju, jag var där tidigare idag, det är ju en enorm hög med betong och bråte, så det är verkligen ett tufft arbete.
Du, många svenskar befinner sig också i Sydostasien. Finns det några rapporter om skadade och döda svenskar i nuläget?
Nej, det finns det inte, vad jag vet. Den allra största förödelsen har ju skett i Myanmar, och där är det inte så många svenskar. Här i Thailand är det flera, och många säkert som blev skärrade av skalvet när det kom. Men nej, inga sådana uppgifter ännu.
Nej, den förödelsen verkar ju enorm i Myanmar. Vad har kommit fram hittills om situationen där?
Ja, senaste siffrorna från den styrande militärregimen är, som du nämnde, att det är över 1000 döda nu och omkring 1600 skadade eller sådär. Det är väldigt svårt att få någon slags samlad bild av läget, eftersom det är ett ganska stort område som är drabbat, och det är väldigt svårt med kommunikationer. Jag har försökt nå folk i de här drabbade områdena, men det är många telefonlinjer som ligger nere och det är väldigt svårt att få kontakt med någon där. Så att det,
du har människor du känner där?
Bilden kommer att klarna. Ja, dels det, men också att man försöker i sådana här lägen alltid hitta vittnen som kan prata och berätta om vad som har hänt, men det är extra svårt just nu, så jag tror att vi kommer få vänta innan läget klarnar helt.
Men du, Myanmar som redan är drabbat på många vis, hur rustat är Myanmar för att hantera den här katastrofen?
Nej, inte särskilt. Alltså, det är ju plågat av ett inbördeskrig och man har 3 miljoner människor på flykt inne i landet, nästan 20 miljoner som är i behov av humanitär hjälp. Det är alltså läget innan den här jordbävningen inträffar. Och sjukvården är redan hårt ansträngd och så vidare. Så det är verkligen sämsta möjliga utgångsläge, skulle jag säga.
Du, Myanmar som sagt värst drabbad, men övriga länder då i regionen, hur har de drabbats?
Jo, men även Kina kände av det här skalvet i Yunnan-provinsen som gränsar mot Myanmar. Och där har jag sett kinesiska nyhetsbyrån Xinhua, som är en statlig nyhetsbyrå, de rapporterade att var omkring 800 hus i en stad som heter Rayli, som ligger på gränsen till Myanmar, som hade skadats. Men inga rapporter om personskador där ännu.
Och vi fortsätter förstås att följa detta via bland annat dig. Tack så hemskt mycket, Axel Kronholm, för att du var med oss, Sveriges Radios Asien-korrespondent.
Ja, visst, tack.
Vänner som gått, du tog allt de la i din hand. Vissa blir kvar här, andra måste bort, så långt som de kan ifrån land. Till varje stad kommer jag, och detta tog för givet allting som vi fått, förlorade allt som vi vann. Till varje stad kommer jag, och detta blir den sista färden. Låt alla veta att blott en dag så var jag bäst i världen.
som växt genom asfalt. Och gatan vi gick på har de rivit bort, men de tog aldrig dig.
Peggy Parnevik, bäst i världen i P4 Extra. Och nu hörni så går vi alltså in på slutminuterna av den partiella solförmörkelse som just nu pågår över norra halvklotet. Jag försökte få syn på det själv genom ett litet hål i ett papper. Jag tycker att jag såg något, men jag är lite osäker. Jag ska prata mer med dig om detta. Peter Linde, välkommen.
Ja, tack.
Ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet. Och du är på plats på Tycho Brahe-observatoriet i Lund.
I Malmö, ja.
I Malmö, vad säger jag?
I Malmö, ja, faktiskt, Malmö. Ja.
Du, Peter, vad har ni? För vi har ju väldigt soligt här, men hur är värdet hos er då? Har du fått tid på sol?
Det har blivit bättre successivt än vad man kunde tro när man vaknade i morse faktiskt. Det förutskickades ju ganska helmulen himmel, men den har ju inte varit sämre än att solen har tittat igenom. Så att vi har ju kunnat se faktiskt och har haft gott om besökare här på plats också.
Och så man har verkligen kunnat se det helt enkelt?
Absolut. Vi har ju både specialteleskop och också speciella solförmörkelseglasögon som vi kunnat låna ut här till våra besökare. Så att, det är väldigt trevligt. Det blir en väldigt trevlig stämning när man ser det här och folk pratar om det och jämför sina intryck.
Ja, men alltså, hur reagerar de, tycker du?
Med intresse och fascination. Som sagt, vi kan ju visa även där i våra teleskop och då ser man det ju mycket mer detaljerat trots allt vad det som kan ses. Alltså, att, plus att vi också kunde visa det här på en projektionsväg från andra platser, alltså helt enkelt livesändningar.
Men du är ju van att titta i såna enorma teleskop på olika fenomen, men är detta även fascinerande för dig?
Ja, det är en bra fråga. Jag har ju hållit på med astronomi större delen av mitt liv. Ja. Men fascinationen finns ju fortfarande. Kanske för min del, om jag ska vara helt ärlig, är den ju störst i att man får andra att tycka det är trevligt och tycker att det är kul och vackert och så. Men solförmörkelse är alltid lite speciella. Jag hade privilegiet att se en total sådan i fjol till exempel, och då är det en enorm upplevelse.
Var var det någonstans?
I Mexiko, den 8 april var det i total förmörkelse där.
Så men att, alltså en total, då är det mörkt.
Då blir det mörka. Det blir det ju inte när det är partiella solförmörkelse. Då upplever man inte så mycket att ljuset blir svagare, utan det fortfarande är ljust. Men vid en totalförmörkelse så blir det ju mörkt. Så att det är en helt annan sorts upplevelse. Plus att man då ser det som vi kallar för solens korona. Som man ju annars aldrig kan se.
Men du, vad händer överhuvudtaget? Jag tänker liksom tystnade runt om. Eller vad händer när det blir så där plötsligt mörkt?
Ja, nu är det ju som sagt inte total solförmörkelse som det handlar om den här gången.
Nej, jag tänkte när du var där i Mexiko.
Ja, det är helt riktigt. Det beror lite på vilken miljö man befinner sig i. Jag befann mig i en miljö med många andra intresserade och det blev ju väldigt jublande, nästan hysterisk stämning när faktiskt solljuset försvinner helt. Det är en jättelik upplevelse som jag verkligen kan rekommendera.
Men du, hur reagerar djur och fåglar? Och sånt, till exempel fåglar, tystnar?
Ja, vi hade inte så många fåglar just i närheten då, vid det tillfället. De var väl bortskrämda av alla människor som ville titta på det. Okay. Men väldigt kul. Jag kan berätta att nästa år i Spanien finns ju den här möjligheten att se en total förmörkelse. Det är ju betydligt närmare.
Och när är det då?
Den 12 augusti.
Ja, då får man ju köpa en biljett kanske.
Det är ingen dum idé.
Nej, hur ofta sker såna här som vi har nu, den här partiella eller också även totala solförmörkelser?
Ja, de flesta förmörkelser har ju även en totalitetszon, men det har faktiskt just inte den här. Men de flesta har det, och man kan säga att varje år är det väl
kanske både en och två solförmörkelser någonstans på jorden. Mm. Men då är det så att den totala zonen är väldigt smal. Därför måste man resa dit för att faktiskt uppleva den. Den partiella delen av samma förmörkelse, det är den som vi har här idag. Den är ju relativt vanlig. Det blir faktiskt den förmörkelsen jag pratade om nyss kommer även vara 90% här i Sverige till exempel. Så att i Sverige kan man säga att vårt annat eller vårt tredje år så har vi i genomsnitt en partiell solförmörkelse.
Jaha, det var ju oftare än vad jag trodde i alla fall.
Ja.
Men du, hur ska man göra nu? Alltså, för att man vill ju ändå titta på solen, men man vill ju inte skada ögonen. Hur ska man göra bäst om man inte har såna fina instrument som du har?
Ja, det går ju att få tag på lämpliga alltså glasögon för detta, solförmörkelseglasögon.
Ja.
Det kan man ju googla på. Så att, men en god idé att göra det lite i god tid inför nästa förmörkelse för att de tenderar att ta slut. Sen kan man ju, om man har en kikare eller något mindre teleskop, så kan man också projicera bilden av solen. Då låter man ju ljuset gå igenom teleskopet, ut genom dess okular som man säger.
Ja.
Och så håller man en liten vit pappbit eller någonting. I bakom där så projicerar man helt enkelt bilden av solen. Och då blir det ju helt ofarligt å andra sidan att titta på det.
Just det, det var det jag försökte med på. Jag tyckte jag såg någon liten, ja, en liten del.
Ja, det finns också där med hålkamera har man också nämnt att man faktiskt har litet hål bara i en prick, alltså i en skärm och sedan. Så får man en hålkameraeffekt, det kan man också se lite grann. Det finns en del andra trick också.
Men du, om jag nu sätter mig på någon fordon i något slag och åker till Spanien, kommer du vara där då, när detta då nästa år?
Det har jag inte riktigt bestämt mig för, men det är nog inte alls osannolikt. För att det är en fantastisk upplevelse som man verkligen kan rekommendera. Den är ganska kort, ska jag säga, den förmörkelsen i Spanien. Men den pågår väl i 2 minuter nu, alltså själva totala fasen.
Och i Mexiko, hur lång var den då? Var den längre?
Den var 4:15 tror jag, någonting sådant. 4 minuter och 15 sekunder.
Ja, otroligt spännande. Och roligt att du har glatt så många malmöbor idag.
Yeah.
Och kanske andra ditresande. Okay. Tack så hemskt mycket, Peter Linde, för att jag fick prata med dig.
Tack själv.
Hej.
Tack.
Och hörni, på tal om sol, va? Vad tycker vi egentligen om sommartiden som kommer nu i natt här, va? Där går ju åsikterna vilt isär. Det kommer vi snart bli varse. Vi har ställt frågan, toppen eller botten? Vi hör oss för i P4 Extra.
We cancel our plans. Tonight I'm only gonna
Bombs, the kind of love we make. Hörrni, imorgon ställer vi om till sommartid. Och det innebär ju att vi får sova en timme mindre denna natten som kommer nu då, va? Men det blir ju också då ljusare på våra kvällar. I Sverige har vi haft sommartid sedan 1980, men i världen är det faktiskt en minoritet av länderna som har det. 2018 var det 75 stycken och sedan dess har det blivit ännu färre. Och det här är ju en fråga som faktiskt brukar vara en rejäl vattendelare i vårt land. Vissa vill att vi slutar helt med tidsomställningarna och bara har sommartid eller vintertid. Vissa kallar normaltid medan alla, vissa kallar det normaltid medan alla gillar när det varierar. Ja, det är liksom väldigt olika vad man tycker. Och vi har då ställt frågan på sociala medier och frågat oss om ni ser fram emot sommartid. Och så här säger några röster. Till exempel Eva Mill Pulkanen. Nej, fy så hemskt. Kort och gott, punkt. Gerd Ivarsdotter Ågren skriver: käpprätt åt helsike, kroppen blir totalt upp och ner. Vintertid året runt är det optimala. Medan Thomas Söderberg skriver: skönt, det är det bästa som har hänt. Och så Anna Olsson som säger: det är bättre med sommartid hela tiden. Ja, ni hör ju som sagt, åsikterna går isär, men vi har inget val. En timme mindre i natt blir det, hur lite eller mycket vem vill det. Casey Musgraves, High Horse i P4. Och Loa Falkman är på väg in till oss. Och i väntan på det lyssnar vi på våra lokala nyheter runt om i landet.
Gripandet av journalisten Joakim Medin i Turkiet kopplas till dock veckan av Turkiets president Erdogan som hängdes upp utanför Stockholms stadshus för 2 år sedan, rapporterar Reuters. Joakim Medin från Mölndal utanför Göteborg greps i Istanbul i torsdags och har förts till turkiskt fängelse. Enligt nyhetsbyrån anklagas han för att vara en av 15 personer misstänkta för koppling till en demonstration i Stockholm i januari 2023 när dockan hängdes upp. Enligt turkiska medier anklagas han för att ha förolämpat den turkiske presidenten och för att vara medlem i en terrororganisation. Anklagelserna är felaktiga enligt chefredaktören för Dagens ETC, Andreas Gustafsson.
De är grundfalska. Joakim har rapporterat många gånger från Turkiet liksom, med många olika nyanser. Problem av den här sorten har han eller jag aldrig stött på tidigare. Det här är exceptionellt och det är ju inte hans journalistik eller hans metoder eller kontakter som har förändrats, utan det är ju hur Turkiet bedömer vad som är pressfrihet.
Och Rojava-kommittéerna, gruppen som hissade dockan utanför stadshuset, har sagt i en skriftlig kommentar till Ekot att Joakim Medin inte var med i aktionen. Ida Clifford-Tromweist, P4 Göteborg.
Efter en myggattackerad fotbollsplan tvingas Superettans premiärmatch spelas på Bravida Arena i Göteborg. Det är Uddevalla-laget IK Oddevolds hemmapremiär mot Umeå FC som tvingas flytta på grund av en invasion av hårmyggan som lagt sina larver på Rimnersvallen. Matchen som spelas sista mars måste därför flyttas till lagets reservarena på Hisingen. Linus Hälsing, P4 Göteborg.
Vardagspussel, tidsbesparing och kostnadseffektivisering. Det finns många anledningar till att göra matlådor. Och Johanna Sävelind har tagit matbunkrandet till en helt ny nivå.
Ett protein som kan fungera till olika kolhydrater, vilket gör att du får lite olika smak. Du kan tillsätta en sås, då blir det en pastarätt. Du kan ha vokade grönsaker och ris, då blir det en annan typ av rätt, eller potatis.
Hon kallar det för modulbyggda matlådor. Modulsystemet började inte bara för att få en bättre överblick på matintaget. Det ger mycket mer än så.
Jag behöver inte tänka. Det finns en plan. Ju äldre barnen har blivit, ju viktigare har blivit att ha färdig mat klar.
Och hon har även en taktik för att slippa äta samma mat hela tiden, samtidigt som man håller nere matkostnaden.
Man kanske inte längre ska planera, jag måste äta den här rätten. Utan när man åker och handlar får man ju titta, vad finns det med bra kampanjer eller bra priser. Och utifrån det då planera sina lådor.
Jonas Bolin, P4 Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Kattis Ahlström.
Ja, och nu tillsammans med en av våra kanske mest välkända operasångare, men vi ser honom också som både artist och skådespelare. I sommar tar han plats i musikalen Chess i rollen som Molokov. Mycket varmt välkommen, Loa Falkman.
Tack så mycket.
En fröjd att se dig.
Detsamma.
Får jag nu fråga dig om denna musikal. Vad tänkte du när du fick frågan?
Jag svarade ja på inandning. Jag har gjort Molokov tidigare, fast då på svenska. Och nu blir det... Dialogen blir på svenska, men det vi sjunger, sjunger vi på engelska.
Och en helt ny låt, om jag förstått saker rätt. Världspremiär.
Ja, det kan man säga. Det var Molokov vaknar upp och förstår hans kommunistiska liv är absolut felaktigt. Och han har offrat sin kärlek, en judisk flicka som blir deporterad till Tyskland, till sitt öde. Och så tänker han tillbaka och en mycket vacker sång. Men när jag fick då klaverutdraget till Chess så fanns inte sången med. Så att jag blev ju lätt skraj. Så att, för den där vill jag sjunga, för den är så oerhört vacker. Så jag ringde Benny och frågade, vad är det här? Och då berättade Benny att han hade inte komponerat den när Chess kom till, så att säga. Så att den här sången kom till mycket, mycket senare. Men då var den inte översatt till engelska.
Okay.
Så att, men då ringde Benny till Björn. Och så översätt, och så fick vi med vändande post världens bästa översättning av Emma och Björn, hans dotter. Fantastiskt.
Vad roligt. Har du lärt dig den redan?
Absolut.
Man får väl inte...
Vad sa du?
Man får inte ett litet.
Nej.
Vi har provat igen om några minuter.
Du får komma upp till Dalarna.
Jag får göra det, för det är ju Dalarna.
8, 9, 10.
Du, berätta lite mer om Molokov, den här karaktären.
Ja, han är ju den Anatolijs vakthund, så att han inte ska fly, så att säga, och fly från den sovjetiska kommunismen. Och ja, det är det han gör, och sen blir det komplikationer, politiska komplikationer och mänskliga komplikationer naturligtvis i släptåg med kärleksrelationer över gränserna och så vidare. Så att det finns allt i den här underbara musikalen.
Berätta om musikalen, vad har du för förhållande både till musikalen och kanske till Björn och Benny?
Ja, Björn och Benny har jag ett väldigt fint, och även till tjejerna också, Agneta och Frida. För att det var, jag tror att det var 1975, om jag minns rätt, så hade Veckorevyn en tävling vem som var det populäraste popbandet. Och då var det ett popband som hette så kul, som precis som den här fiskkonserven, ABBA. Så okay. Det var ju väldigt originellt. Så att, och de fick i första pris att dela ut 5000 kronor till ett blivande löfte. Och det var en liten lönfet opera-rookie som hette Carl Johan Falkman. Nej. Som fick det.
Hur gammal var du då?
Jag var 75. Jag var väl 20, lite 20 någonting. 25, 26, 27. Jag kommer inte ihåg.
Och redan så lovande.
Jo, man är ju lovande redan när man föds.
Ja, det är
sant. Så vet man inte vad det blir. Men det där var kul. Så att jag var ju oerhört smickrad naturligtvis. Och sen så, från de där 5 000 kronorna köpte jag ett väldigt bra piano som jag har i mitt sovrum. Och som jag fortfarande jobbar med varje dag.
Nej, vad fantastiskt.
Och framförallt nu med Chess här. Så att det är en bra båge, så att säga. Ja. Och sen har vi ju en fin relation, Björn och Ben och jag.
Fantastiskt. Jag tänker vi ska lyssna lite på en väldigt välkänd låt ifrån Chess. Om vi sätter på den här ska du få höra. Det här känner vi igen, mycket välkänd. Men den sjunger inte Molokov.
Det beror på, vad är det för bit? Nej, det tror jag inte.
Hör du Anthem?
Nej, jag är ju bariton och han är tenor. Exakt. Så det är en väldig skillnad.
Det är en enorm skillnad.
Ja.
Och detta är ju då Tommy Körberg.
Ett blivande löfte även det.
Ja, kanske om han har tur.
Ja.
Det kan bli något av den gåsen.
Jag jobbar på det där.
No madness, though they're sad, power may prevail, can possess, conquer my country's heart. They rise to fame. She is eternal, long before nations' lines were drawn, when no flags flew, when no army stood, my land was born. And you ask me why I love her. Through wars, death and despair, she is the constant. We who don't care, and you wonder, will I leave her? But how? I cross all the borders, but I'm still there now.
Där ljuder han ut, Tommy Körberg, Chess Anthem, och Chess får vi se med dig, Loa,
ja,
på i sommar.
På Dalhalla.
Dalhalla.
Augusti.
Augusti. Loa Falkman, operasångare och skådespelare, nu också pojkbandsmedlem.
Äntligen.
Vi pratar lite om Björnzone.
Ja.
Vad är detta?
Björn, eller som mitt barnbarn säger, Björnsson.
Ja.
Jo, det är helt fantastiskt. Det är jätteroligt verkligen. Och det började förra året att vi skulle vara ett mellanaktskul grej som Björn Gustafsson, geniet, hittade på och frågade om jag ville ha med. Och jag har alltid liksom blivit någon slags driftkuck i Melodifestivalsammanhang då jag kom sist 1990 med symfoni.
Utmärkt bit tycker jag.
Ja, visst är det.
Ja,
och den lever fortfarande i all önskvärd välmåga. Så att, men då var det Björn som satt ihop ett busgäng där och sen blev det Björnsson och det hela.
Vad tror du? Det är bland annat då som du sa Björn Gustafsson och så är det Erik Saad och några till.
Just det.
Men du, vad är det folk älskar med er så mycket? För det har ju blivit en sån dundersuccé.
Ja, du, det är en väldigt bra fråga. Men det är ju det som är ekvationen som liksom aldrig riktigt någon kan lista ut. Det är som ett lyckohjul. Plötsligt stannar det på någon bra siffra och vi var väl, jag tror vi är 10, så vi får väl säga att det är siffra 10 som gjorde hela.
Men du, hur skiljer det att sjunga liksom pojkbandslåtar om man jämför med annan musik?
Det är ju en annan, då är det mikrofonsång, så att då kan du viska fram saker och ting, men det kan du inte göra på en stor operascen, utan där måste du ha hela apparaten igång med stöd och tjofaderittan. Men det där var ju jättekul, så att det tog oss ju då till Los Angeles i somras och där vi gjorde vår bejublade Christmas song som kom upp på Svensktoppen och låg även julsången låg efter jul dessutom. Så att, men det var Johan Karlsson, den där snille från Los Angeles som sitter och skriver, så alla världsstjärnor står och trängs i hans vardagsrum och vill att han ska skriva till dem. Så att de är våra fans då, Michael Bublé och Katy Perry och...
Ja, det är så.
Ja, absolut.
Men du har fått många nya yngre fans, kanske en ny grupp som har sökt sig.
Ja, jag hade faktiskt en dag som jag tyckte var lyckad. För att då har jag en liten granne, jag tror hon är 98 och vi brukar träffas i träningslokalen hemma. Och hon sitter och cyklar i en liten Chanel-dräkt och perfekt koafferad. Och sen så träffar jag en liten kille som kanske var 7. Och så det är,
och båda gillar,
ja, just det, båda var lite mina, hon frågade artigt om jag kunde sjunga på hennes begravning. Ja. Och jag sa att tyvärr jag är väldigt fullbokad nu, så att du får nog vänta några år, så.
Ja, vad fint.
Så att, men
för det gör du ibland förstås, sjunger på begravning. Det gör du ibland, sjunger på begravning.
Ja, senast häromdagen en mycket god vän som jag åkte skidor med, så det var sorgligt men vackert.
Men du har ju väldigt många strängar på lyran, tänker jag mig. Du har också nämnt att du är ambassadör för hockey-VM.
Ja, just det. Jo, jag är ju hockeyfan verkligen och har blivit utnämnd till ambassadör. Och nio, jag var det 2013 också. Så jag brukar ju sjunga på Tre Kronors matcher. Och där var det en liten... Eller, inte incident, men det blev lite intressant, åtminstone för mig. För då var det, man sjunger alltid före matchen, nationalsången. Men den här gången skulle man sjunga efter matchen och då hampade sig så att, eller hampade sig, de jobbade som fan. Jag får inte svära för min fru, förlåt mig.
Ja, men ett sånt där långt dag tycker jag går slinker igenom.
Absolut, jag täckte bra då. Ja. Men icke desto mindre så skulle jag sjunga efter vi hade vunnit VM och jag blev så oerhört upphetsad över att vi hade vunnit. Så jag började alls för högt. Du gamla! Så att jag höll på att spräcka hela globen där. Så att,
underbart.
Ja, men detta är ju underbart. Och det här är faktiskt en fantastisk historia med VM. För att det är ju en miljard människor som tittar på det här. Mm. Och det är, i ekonomi är det en miljard i omsättning i Stockholm då. Med hotell, mat och nöjen och taxi och allting.
Du, vad är det som driver dig, undrar man ju när man ser dig, med denna enorma energi som du har i allt du gör?
Det är väl hysterisk, antar jag.
Och mer?
Nej, men jag är nyfiken, obotligt nyfiken och öppen för förslag. Jag menar, just det här med boys var väl ett exempel i allra högsta grad. Så att, nej, men jag tycker det är kul. Och så länge, jag är väldigt noga, om jag får säga det själv, så jag är väldigt disciplinerad med hälsa och kost och allting sånt där. Så att innan jag kom till dig här så, i studion, så har jag cyklat 2 timmar idag.
Är det det? För jag skulle ju säga, vad innebär det när du säger att du disciplinerar? Du cyklar då ett par timmar alltså?
Ja, det blev det idag. Och det är underbart. Mm. Och för att orka med mitt tempo så måste jag göra det. Och jag njuter av att göra det. Så det är verkligen inte att jag späker mig. Det gör jag absolut inte. Så att, men jag äter och dricker som en nästan normal människa.
Och kost?
Vad sa?
Och kost?
Ja, där är jag ju hårt hållen av en ballettdansande fru. Såklart. För detta ballettdansande. Mm. Så att, och där har jag också min bästa manager och kritiker. Så där får jag precis veta hur det står till.
Ja, för ni jobbar ju tillsammans. Det är inte alla som tänker att man kan jobba i par på det viset.
Nej, men det funkar. Vi har ju en sån ömsesidig respekt för varandra. Vi träffades på Kungliga Teatern, Operan, som numera heter Kungliga Operan. Men vi har hållit ihop i över 50 år. Så att,
vad är hemligheten?
Respekt för varandra, och vi kan varandras yrken, och det har jag ju jätteglädje av nu. Mm. Så har vi 2 bebisar tillsammans, en är 38 och en är 34.
Och de förblir väl alltid bebisar på något sätt, barnen våra.
Ja.
Du, får jag fråga dig, och det är väl klart att många frågar dig det, men du säger det, du är nyfiken, du är noga med din hälsa och så.
Ja.
Men det här med att åldras, hur förhåller du dig till det i övrigt? Hur tycker du att det är åldras?
Ja, alltså man är ju inte så jättesexy på morgonen. Det får man väl inse. Men det är inte mycket att snacka om. Snurra min jord, låt mig följa med. Mm. Men alltså, det är ju det man... Jag har inga problem med ålder och sånt där. Utan det är ju det att man jag hade en rätt kul grej. Jag var i Bryssel i höstas och gjorde Erland Josefssons roll, juden i Fanny och Alexander, i nyskriven opera av Mikael Karlsson, som blev en mycket framgångsrik opera nere på La Monet-operan. Och då kom, alla har ju assistenter oavbrutet, och då kom en av assistenterna upp till min loge, och så gav han notes till föreställningen, och så sa han, och så gick han inte därifrån, så han stod och tryckte lite grann och sa, är det något mer innan vi stänger? Ja, jag måste fråga, är du 78? Mm. Nej, för fan, så jag är 77. Nej, men jag har inga problem med ålder, utan det handlar om att hålla ärtan i form. Och jag har en role model i industrimannen Anders Wall, som bara är 94.
Och pigg och alert.
Ja, men alltså pigg och glad, och vi har kontakt varje vecka.
Du, jag tycker nu när du nämnde en symfoni så fick jag lite längt. Vi lyssnar på den väl?
Vad kul!
Ja, här kommer den.
Symfoni, ljudet stark och fin. Den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni, för oss över gränserna, musik för oss samman till ett enda folk. Hör flöjtens sång från bergen i det skyna Provence, en trummas dunkla toner någonstans. Och när solen sjunker ner, och när natten känns lång, då kan man lyssna till cikadornas sång. Symfoni, ljuder stark och fin. Den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni, far oss över gränserna. Musik för oss samman till ett enda folk. Mitt
gitarren ger sitt budskap i en kärleksballad. En sång som kan göra någon glad. Och när havet stormar för oss långt från vår hand, för en vinden fram en sång och en namn. Symfoni ljuder stark och fin, den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni tar oss över gränserna, musik tar oss samman till ett enda folk. Symfoni ljuder stark och fin, den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni tar oss över gränserna, musik tar oss samman till ett enda folk.
Ofattbart att du kom sist.
Ja. Va? Nej, men det var lite märkligt för att det var, alla trodde jag skulle vinna.
Ja.
Och, men så är ju livet.
Ja.
Men,
fast det är lite coolt. Antingen är det väl vinna eller så kanske man kommer sist.
Nej, men jag tycker det är lite exklusivt och absolut sist. Jo, det måste jag ju skryta. För några år sedan så kom jag in i Hall of Fame i melodisammanhang. Melodifestivalen.
Ja, det är tjusigt.
Och jag träffade Christer Björkman på, vid något tillfälle lite efter. Så, men hur kan ni välja in mig? Nej, i Hall of Fame. Jag har gjort en slager och den kom sist. Men han hade något svar där. Som
han hade något bra motiv.
Ja.
Du, rösten då förändras ju, det gör den ju.
Ja.
Om man lyssnar på sig själv för några år sedan. Bara, så
som vilken muskel som helst. Mm. Fast den här är ju så otroligt mycket finare.
Men har din sång förändrats, tycker du, med åren mycket?
Jag vågar påstå, med risk för att jag får stryk hemma nu, att jag sjunger bättre nu, tycker jag. Alltså det är ju, dels är det den mänskliga mognaden rent konstnärligt. Och sen har jag ju då haft en oändlig tur. Och jag hade Nicola Jedda, världstenoren, som maestro i många år. Och jag menar, han sjöng upp till 80-årsåldern alltså fantastiskt då. Mm. Så att, nej, men det, jag har honom mycket att tacka för. Och sen så, som sagt, så jobbar jag ju med rösten, och sen vet jag inte om det är för att jag har en snäll röst eller att det är jag som är snäll.
Du, Loa, jag har ju haft turen att möta dig i flera sammanhang, och något som slår mig varje gång att det känns som att du är väldigt, väldigt noga när du ska framföra någonting.
Ja.
Stämmer det?
Ja, det stämmer absolut. Du måste ha absolut fullt fokus. Och det där är intressant. Jag läser nu Mats Sundins memoarer, min gode vän och ambassadörskollega för VM för övrigt. Och han berättade om sina förberedelser, och han var alltid först i omklädningsrummet på sina NHL-matcher och även landslagsmatcher. Så att ingenting får gå fel på det viset, för sen är allting oskrivet ett blad när du går ut på scen, och ja.
Men kan du nöja dig med, jag tänker på, du får ju ofta fina recensioner, nu senast operan Fanny Alexander som ni framförde i Bryssel. Kan du landa i det och bli glad och njuta av det?
Ja, absolut, jag kan bli glad, men jag blir glad för det, men jag är aldrig nöjd. Det finns alltid någon liten 32-del som inte blev så bra, eller varför gjorde jag inte det tonläget, eller jag menar, vilket idiotiskt, för att det hänt är hänt, och lär dig och gör det bättre nästa gång.
Mm. Och så det är så du fungerar, alltså, ja, det driver dig framåt till nästa.
Nej, lutar du tillbaka då går det av.
Går du att beskriva, du sa just att du sjöng nyligen på en väns begravning.
Ja.
Går du att sätta ord på vad musik betyder för dig?
Nej, och det är väl det som är svaret, höll jag på att säga. För det går rakt in. Och det där var ganska lustigt, för jag gjorde en opera för många år sedan, Sven-David Sandström, som var extremt modern, och texten var väldigt extrem också. Och då kom det in en odeist, en jurist som var med i den världsberömda kören OD i Uppsala. Uppsala.
Ja, Orfidrängar,
mm. precis. Och han kom in i min loge efter premiären och sa: tack ska du ha, det var väldigt bra det där du. Ja, vad snällt, tack. Ja, det var bra. Och så stod han och skällde på mig som bandhund där. Och så tänkte jag, du låter lite irriterad. Ja, jag är förbannad, jag fattar inte ett skit, sa han. Utan då är det musiken och konsten som hoppar över hjärnan och bara går in i hjärtat. Alltså, där har du lite svaret faktiskt.
Vad tänker du om återväxten nu då? Det är svårt att rekrytera unga musiker, framförallt blåsare. Och jag tänker med operatalanger, hur ser du på återväxten?
Den är inte så lysande tycker jag personligen, och jag är väldigt kritisk mot utbildningen nu. Det har kommit in någon slags akademisk verksamhet, om ungdomarna ska ta betyg i olika saker. Och jag menar, har du inte ett högt C i bohemarian så kommer du inte in i scenporten en gång. Mm. Så att, men det handlar också om sångpedagoger, att vi behöver bättre sångpedagoger och ha en gräddfil av sångare som har stått på scen i många, många år och kan jobbet och som får en gräddfil på musikskolan till exempel att bli sångpedagog, att få gå en kortare utbildning eftersom de har så mycket erfarenhet. Där tror jag man kan lägga in mycket.
Vem var det som såg dig som liten gosse, att du hade de här talangerna?
Nej, alltså jag var ju väldigt noga med att välja mina föräldrar och även farföräldrar, så att min farmor var med och startade Montessori med Johannes Norby och gamla konsertchefen på Malmsten. Olofskolan hette det. De skulle se till med ungdomars konstnärliga utveckling. Och sen var min farfar operasångare och arkitekt. Och sen har jag vuxit upp i en berättarmiljö kan man väl säga. Och en kulturmiljö. Min pappa var en bra amatörpianist också. Så att,
ja. Och då har det
generna. Så det fanns ja, vare sig jag ville eller inte.
Generna och hårt arbete, och vi är så glada att få ta del av allt du gör, Loa. Tack så hemskt mycket för att du var med oss idag och ha en trevlig fortsatt lördag.
Tack.
There was a boy caught in a dream, sailing on Saturn's rings.
You never know a good thing till it's gone.
Gretskola med Believe Me i P4 Extra som alldeles strax fortsätter. Men nu lämnar vi över till Eko-redaktionen.
I Istanbul i Turkiet har hundratusentals personer samlats till en stor demonstration för att försvara demokratin, rapporterar nyhetsbyrån AFP:s reportrar på plats. Stadens borgmästare, som allmänt ses som president Erdogans främste utmanare, greps för påstådd korruption den 19 mars. Sedan dess har tusentals människor deltagit i dagliga gatuprotester trots demonstrationsförbud. Enligt Turkiets inrikesminister har 1900 personer hittills gripits i samband med de senaste tidens protester. Så till USA, där de hårda tagen mot migranter skrämmer många sydamerikaner i landet. I Florida är många oroliga över situationen med deporteringar och ett främlingsfientligt språkbruk.
Lamentablemente el ataca muchísimo a los emigrantes. Claro que en todas las nacionalidades hay personas buenas y personas malas.
Tyvärr attackerar presidenten migranter. Det finns självklart bra och dåliga människor i alla länder, men de flesta som kommer hit från Sydamerika arbetar hårt. Donald Trump behöver omvärdera sin syn, anser Sorli, som är taxichaufför i Miami och kommer från Venezuela. Från regeringshåll kommer grova påståenden som att det vält in tusentals mördare över gränsen. Många jag träffar här anser att det är hemska uttalanden. I USA tas nu tillfälliga uppehållstillstånd bort för över en halv miljon människor. Andra jag möter anser att förändringar är nödvändiga. Det kommer människor hit som inte alls är bra och som skadar landet, säger Jorge, som bott i Florida i flera decennier.
Pero hay gente que vino muy mala a hacer daño a este país.
Beatrice Jansson, Miami.
I Stockholm har fyra personer gripits inför fotbollsmatchen mellan Djurgården och Malmö i samband med den allsvenska premiären. Supportrar drabbades samman med polis vid pendeltågstationen Odenplan i centrala Stockholm. Nadia Norton är polisens presstalesperson.